Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
I skydd av mörkret drar de fram om nätterna. De hemska tonåringarna som klottrar på väggar, slangar bensin och krossar rutor.
Eller? Nej, inte i det här avsnittet. För i Stockholmsnatten går den här gången en 76-årig man som är på väg att slå till. Och han har tagit sikte på festfixaren Mikael Bindefelds cabriolet.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den bilverkstad som Podplay kallar studio sitter tomgångsventilen Mattias Bergman och bromsoket Andreas Utterström.
Och tror du att jag visste vad detta var?
Nej, det är klart du inte vet.
Jag fick googla på bilsaker som finns i bilar.
Ja, det är klart.
Ja.
Sommarsäsongen av Misslyckade brott kommer med ett avsnitt per vecka i sommar. Men du som lyssnar in på Podplay kan höra alla fyra avsnitt redan nu. Mikael Bindefelt föds 1959. Han får tidigt utlopp för sin glödande energi och sitt utpräglade sinne för estetik i yrket som frisör. I alla fall om han får säga det själv, och det gör han så gärna på Mikael Bindefelt AB:s sajt. Alltså han har själv skrivit att han har ett utpräglat sinne för estetik.
Jag vet inte vem som har skrivit copyn, men detta står ordagrant på Bindefelt AB:s sajt.
Under 80-talet arbetar Bindefelt som frisör och stylist i Stockholm. Och 1987 arrangerar han sin första lanseringsfest. Där blandas företagsledare och kändisar. Från SAS Janne Carlsson till Lili Sussi. Genomslaget i medierna blir stort. Det här är inte bara en succé, utan också starten på en ny karriär för Bindefelt.
Och om jag förstår det rätt så var då det nya och fräscha här att man då ska blanda företagstoppar med kändisar. Att det då var mixen som gjorde det hela så spännande.
Inbjudningslista.
Just det.
Den har Bindefelt knäckt.
En blandning av sött och salt som Lasse Berghagen hade sagt.
Och lanseringsfest som du beskrev, det är alltså helt vanligt vad vi idag skulle kalla PR-event.
Det stämmer.
Någon ny parfym eller någon ny krok eller vad som helst.
Ny film eller vad som helst. Och som då, det här är 87 så att marknaden är då inte mogen, tycks det som.
Är Bindefelt en pionjär i det här fältet i Sverige?
Jag uppfattar det så utan att vara någon slags expert.
Han kommer inte att säga emot dig på den punkten.
Det kommer han inte göra.
Och för oss gamla gubbar som Andreas och mig som växte upp på 80-90-talen så blir Mikael Bindefelts namn synonymt med yrket festfixare. Ett för de allra flesta svenskar ett ytterst märkligt jobb. Hur kan man leva på att ordna fester? Är det ens ett riktigt jobb?
Ungefär som folk pratar om influencers idag.
Ja, men verkligen, det går ju en rät linje från det här till influencers. Men verkligheten är ju lite mer komplicerad än så. För det Mikael Bindefelt ägnar sig åt är events och PR-arbete. Låt säga att ett filmbolag har lagt en massa miljoner på att producera till exempel en ny Beck-film. Då gäller det att så många som möjligt ser den på bio. Och att bara annonsera räcker inte. Man behöver också draghjälp från medierna. Där hjälper då Bindefelt och hans medarbetare till. Inte bara genom att ordna en premiärfest vars vimmelbilder från röda mattan hamnar i Expressen eller Se och Hör. Utan också genom att de tänker ut vad olika skådespelare ska kunna berätta när de träffar journalister. Sen så erbjuder de olika medier intervjuer, gärna genom att krydda förslagen med att man blir först om att få prata med till exempel Micke Persbrandt om någonting som då är spännande och klickvänligt. Kanske att Persbrandt vrickade foten under inspelningen efter att ha snubblat på en fladdrande trenchcoat, för det kan ju då ge rubriken Persbrandt svårt skadad under filminspelning. Någonting så rafflande är det många som läser, och det här gör att fler går och ser på Beck-filmen. Filmbolaget får valuta för sina pengar och Bindefelt kan skicka en fet faktura till med vetskap om att kunden kommer tillbaka även nästa gång.
Ja, och Mattias, du som har varit redaktör i mediebranschen.
Tack.
Vilken erfarenhet har du av Bindefelt och hans bolag?
Nej, men hans PR-byrå kom ju ofta in med vad de kallade tips, det vill säga propåer då för att vi borde intervjua den eller den eller den.
Ja, ungefär som jag beskrev här i morgon.
Exakt som du beskrev här. Det kunde då handla om Laila Bagge har stylat en julgran i varuhuset Pub till jul. Det borde ni skriva om. Och eftersom det blev fler och fler PR-byråer under de åren som jag var aktiv och det blev mindre och mindre utrymme i papperstidning till exempel att skriva om, så blev ju också märkligare och märkligare pitcher från PR-byråerna. Så att det var ganska ofta som någon juniorkonsult eller så som då var medarbetare till Bindefeldt hörde av sig genom att först mejla, vilket man aldrig läste för man fick 1000 mejl om dagen, och sen så började de ringa för att de då skulle få ja eller nej om man skulle komma på något mer eller mindre fånigt event eller skriva någonting om någon ny produkt då.
Mm. Men var det alltid så här illa då? För att Bindefeldt är ju ändå en framgångsrik person i den här branschen, så han måste göra någonting rätt. Så här illa kan det ju inte vara varenda gång.
Nej, verkligen inte. Och Bindefeldts byrå var på det taget varken bättre eller sämre än någon annan, som jag minns det, även om det var några år sedan.
Mm.
Men jag vet också att de riktigt tunga grejerna som Bindefeldt hade, då ringde han ju själv. Och då ringde han inte alltid till mig som redaktör, utan ofta kanske till min chef eller chefschef ett par nivåer upp. Till exempel om det handlade om att följa med någon av våra stora A-kändisar på någon form av resa till Afrika, där då journalister skulle få gratis resa dit mot att de skrev och sådär.
Just det.
Mm. Och de tipsen var, vet jag, väldigt ofta klockrena. Det vill säga, de passade väldigt väl in och man kunde ha möjlighet att göra det på ett sätt som inte kändes så insålt.
Just det, för det är det som är A och O när man jobbar och ska placera saker i medierna, att man förstår vad den här redaktören vill ha. För både du och jag har ju varit med om som journalister att folk ringer och tipsar om någonting och så förstår man att personen har kanske inte läst den här tidningen, fattar inte att det här passar inte här.
Just det.
Men vi har ju faktiskt lite erfarenhet av Bindefeldts firma när vi gjorde vår allra första podd Retoriskt, som ju då handlar om kommunikation. Då hörde jag av sig en person därifrån som undrar om vi inte ville intervjua Vivica Sten, deckarförfattaren, för hon kunde då berätta om hur hon hade förhandlat när hon var förhandlingschef på, var det SAS?
SAS, tror jag.
Ja. Mm. Och det var ju fullständigt klockrent i podden och det blev också ett av de bästa avsnitten. Så där hade ju P-konsulten verkligen gjort jobbet och då var det ju givet att säga ja.
Det är riktigt.
Ja.
Men om man tänker på Bindefeldt som person, för han har ju själv blivit en kändis genom sin långa relation med reportrar, då är det ju kanske inte främst det klassiska PR-arbetet man tänker på, utan just festfixeriet.
Mm. För han kallades ju, och kallas fortfarande, festfixare, och då har jag läst i intervjuer att det var han till en början väldigt störd av, nu tycker han att det är okej, för att han har jobbat så länge och folk vet vad han kan. Och så, för han är ju uppenbarligen bra på sitt jobb, för som jag har skrivit i manus, siffrorna talar sitt tydliga språk.
Mm. Nej, men som festfixare så var han ju ohotad. Om det var en stor fest av ett liksom dyrt internationellt varumärke, då var det han som gjorde den.
Bindefeldtfest var ju ett begrepp.
Det var ett begrepp och det går ju knappt att förstå nu när vi förklarade, men på 90-talet så kunde det ju skrivas reportage i tidningarna om Bindefeldt och hur de jobbade med festerna. Så här gör de när de tar fram placeringslistan. A-listan, B-listan, C-listan och så vidare.
Ja, för det här hade ju mycket större betydelse för sociala medier. Just de här liksom vimmelbilderna och ja, men de här, som du säger, de här reportagen och alltså hur viktigt det var att synas på det här sättet.
Den röda mattan.
Ja, nu finns det ju en massa andra kanaler och folk tar egna bilder och allt det där.
Mm. Så är det. Och jag vet också att Bindefeldt, lika glad som han idag då uttrycker sig att han är över att han kallas för festfixare, lika förbannad var han då över när man skrev att han var frisör.
Vilket han var från början. Ja,
ja, han är ju barberare helt enkelt. Och ja, det är ju inget fel på det yrket.
Nej.
Det är högst hederligt. ...2020 omsätter Mikael Bindefeldt AB drygt 20 miljoner kronor. Och i bolaget Mikael Bindefeldt Kapital AB finns det drygt 100 miljoner kronor tillgångar. Det är inget snack om att det är en framgångsrik företagare vi beskriver, oavsett vad de har för verksamhet. Samtidigt är Mikael Bindefeldt en komplex person, för han blir också omskriven för sitt usla ledarskap. Tidningen Chef, som handlar om ledare för ledare, betygsätter regelbundet stora svenska ledare genom att intervjua människor runt omkring dem som jobbar med dem. Egenskaper som ledarstil, delegering och konflikthantering bedöms. År 2006 då toppar dåvarande EU-kommissionären Margot Wallström listan. Hon får alltså högst betyg, medan Mikael Bindefeldt hamnar på bottenplats. De som tidningen Chef intervjuar anonymt beskriver Bindefeldt som en irriterad ledare utan empati och med ett stort kontrollbehov. Bindefeldt brukar gärna prata med journalister. Men när Expressen ringer upp för att be honom kommentera den här bottenplaceringen som chef, då är han inte lika sugen på publicitet, utan svarar bara:
jag har inte tid, jag jobbar.
Dålig chef eller inte, Mikael Bindefeldt är en maktfaktor i medie- och nöjeskretsar i Stockholm. Lika värdefullt som det kan vara att ha honom som vän, kan det vara plågsamt att finnas på hans shitlist. Jag kommer ihåg när han strök Alice Timander från någon av listorna, så att hon inte längre blev bjuden. Alice Timander var ju, jag tror hon var Sveriges första kvinnliga tandläkare, och sen blev hon ett så kallat premiärlejon. Mm. Hon var nämligen bara känd för att hon gick på premiärer.
Var känd för att vara känd.
Hon var känd för att vara känd. Det här är ju 90-tal. Och då vet jag att av något skäl så ströks Alice från listorna. Hon var ju då alltså 80 år, hon var ju gammal. Och hon var ju, hon älskade ju de här festerna på riktigt, de här bjudfesterna när man står vid, du vet, med en, det är en liten tandpetare med oliv och sådär, och sen så står det i bildtexten så här: Alice Timander kom med vän. Så. Hon älskade ju på riktigt att gå dit. Hon brukade klä sig och skaffa nya kläder efter temat på det biofilmen som skulle visa sig vad det var. Men då strök så för listan av Bindefeldt, så att de andra på listan gick ihop och sa: nej, men alltså Alice är ju den enda som gillar de här festerna av oss, att kan bjud tillbaka henne. För att då fick han ju negativ publicitet för det här.
En story som säger en hel del om Stockholm.
Ja, men det gör det verkligen. Men uppenbarligen finns det också folk utanför medievärlden som stör sig på Mikael Bindefeldt. Och åtminstone en person som till och med är beredd att begå ett misslyckat brott för att visa sin avsky. Och här kommer vi in på det som podden är tänkt att handla om.
Ja, nu kommer vi till avsnittets brott.
Allting börjar med att Bindefeldts Mercedes-Benz SL55 AMG, och det här, du som kan bilar, Andreas, du kan ju berätta lite grann om den här bilen.
Den är inte billig, men den är snygg.
Den här bilen blir helt enkelt attackerad. Bindefeldts åk repas nämligen när det står parkerat på Karlavägen på fina Östermalm i Stockholm. Och inte bara vid ett tillfälle. Enligt vad Bindefeldt senast ska berätta för tidningen Dagens Nyheter har lacken på hans bil repats inte mindre än 25 gånger. Det verkar inte bättre än att just den här Mercedesen är Stockholms mest hatade fordon. Men hur ska nu Bindefeldt gå tillväga för att få fast den här notoriska vandalen? Polisen har såklart annat att göra än att skicka spanare som dygnet runt övervakar hans bil. Därför väljer han år 2013 att ta saken i egna händer. Mm. Bindefeldt frågar om Marcus, som vi kallar honom, åtar sig uppdraget att hålla vakt och samla bevis. Ett minst sagt ovanligt uppdrag. Marcus, som vid den här tiden är arbetslös, han tackar ja, trots att han inte har någon som helst erfarenhet av bevakningsuppdrag. Men nu har han alltså kastats in i branschen genom det här högst ovanliga bilbevakningsuppdraget. Natten till den 25 maj 2013 är det dags för Marcus att jobba natt. Vid 22-tiden kontrollerar han vilka repor som finns på Bindefeldts bil sedan tidigare. Och de är som sagt ganska många. Sedan sätter sig Marcus i en annan bil som är parkerad på andra sidan Karlavägen. Därifrån har han en god uppsikt över Bindefeldts Merca. Med sig har Marcus också en kamera så att han ska kunna dokumentera eventuell skadegörelse. Och med lite tur också kunna fånga gärningsmannen på bild. För det skulle ju vara perfekt att kunna leverera ett glasklart bevismaterial till polisen. Då kanske de här trakasserierna äntligen upphör. De första timmarna händer det ingenting. Det är bara mörker och tristess. Men sedan, någon gång mellan klockan 3:30-4 på morgonen, så dyker en äldre man upp. Kurt, som vi kan kalla honom, är ute och rastar sina två hundar. Och nu närmar han sig Bindefeldts bil. Kan detta vara bilvandalen? Vänta nu. Skulle en man som har passerat 70-strecket på Östermalm verkligen göra något sånt här? Det rimliga är väl ändå att det är några tonårskillar som ligger bakom. Den äldre mannen med sina hundar är nog bara en oskyldig medborgare som tvingats ut på nattpromenad. Inte alls, visade det sig. Marcus noterar nu från sitt gömställe hur Kurt beter sig ytterst misstänkt. När den äldre mannen kommer fram till Bindefeldts bil ser han sig först omkring, som för att kolla om det finns någon i närheten. Sedan backar han tillbaka till änden av Bindefelds bil och går därefter lutad längs bilen.
Du ser det framför dig?
Ja, gud ja.
Mm.
Har Kurt ont i ryggen? Eller bara tillfälligt dålig hållning? Nej, det verkar vara något annat som pågår. Marcus ser inte med egna ögon att Kurt repar bilen. Men kroppshållningen är ju ytterst misstänkt. Dessutom hör Marcus ett skrapande ljud. Det är dags att samla bevis och göra skäl för lönen. Marcus kliver ur bilen, går tvärs över gatan fram till Kurt och tar resolut bilder av honom. Den förvånade Kurt håller då något som ser ut som en nyckel i handen. Situationen blir rätt märklig för de båda två, kommer Marcus senare berätta. För Kurt blir såklart helt överrumplad och säger något i stil med:
nu är du nöjd, va?
Av någon anledning går Marcus sedan tillbaka till andra sidan gatan för att låsa bilen där han suttit och spanat. Och då passar Kurt och hundarna på att smita. Men det gör ju inte så mycket, för att bevisen på det här övergreppet finns ju redan i kameran. Sedan gör Marcus en kontroll av Bindefelds bil. Jajamän! Det finns mycket riktigt en ny repa i lacken. Ingen annan än Kurt kan ju vara gärningsmannen. Det är Marcus 100% säker på.
Det är lite märkligt att Bindefeld inte har garageplats. Även om det är konkurrens om garageplatser på Östermalm.
Bindefeld har galen garageaura.
Ja, ja, verkligen. Men det kanske är så att han har andra bilar där.
Det vet vi ju inte.
Nej.
Det här kan ju vara en bil som Bindefeld bara använder till ett enda syfte. Typ åka till landet med. Händelsen polisanmäls. Och året efter 2014 är det dags för rättegång i Stockholms tingsrätt. Ett av alla dessa mindre mål som sällan väcker någon uppmärksamhet om man inte gör podden Misslyckade brott. För vi hittar allt. Särskilt om den som har fått bilen repad råkar vara kändis. Hur som helst, Kurt är alltså åtalad för skadegörelse. Marcus berättar sin historia i rätten. Alltså det är den som du nyss har hört. Så vad har Kurt då att säga till sitt försvar? Kanske är det lika bra att han erkänner brott, ber om ursäkt, tar sitt straff och går vidare i livet. Nej, han nekar i sten. Enligt Kurt går det till på ett helt annat sätt än den där natten än vad som är beskrivet. Det är mycket riktigt så att han är ute på nattpromenad. Det går inte fort, för en av hans hundar är nämligen gammal och går långsamt. Så sävligt att den befinner sig flera meter bakom husse. När Kurt upptäcker att den söliga hunden har gjort en hög, som han uttrycker saken, går han tillbaka för att plocka upp på trottoaren. För man vill inte lämna hundbajs efter sig på fina Karlavägen av alla ställen. Då, från ingenstans, kommer en man rusande fram mot Kurt. Det är alltså Marcus. Han har en kamera i högsta hugg och börjar ta bilder. Kurt upplever Marcus som, ja, uppskruvad i ordet som han använder under rättegången. Men inte bara det. Marcus till och med tjoar och jublar.
Kan du tänka dig den här scenen?
Klockan är 3:30 på morgonen.
Ja, okej, okay. Någon rippar en bil ut och går, en hund har bajsat, någon tar bilder, tjoar och jublar. Det är ju som att det är en David Lynch-film här.
Det är jättekonstigt på alla sätt. Jag gillar också den här detaljen att Marcus, han kastar sig uppenbarligen utifrån bilen där han vaktar, eftersom han inte låser den ens.
Ja.
Ut på vägen, utan han bara tjurrusar bort mot Märsan.
Mm.
Kurt fattar ingenting, hävdar han. Vad är det där för någon galning som tar bilder med en kamera mitt i natten och beter sig som om han vunnit högsta vinsten på lotto? Men till slut så förstår då Kurt vad det handlar om. Marcus anklagar honom för att ha repat en Mercedes som står parkerad i närheten. Det här förnekar Kurt att han skulle ha gjort. Både i Stockholmsnatten och senare i domstol. På samma sätt som han förnekar att han skulle ha sagt:
nu är du nöjd, va?
Möjligen har Kurt av misstag råkat komma åt bilen. Någon nyckel håller han heller inte i handen när Marcus dyker upp. Möjligen en hundbajspåse eller ett hundkoppel.
Och då kan man fråga sig, är det rimligt att förväxla en hundbajspåse eller ett hundkoppel med en nyckel?
Mm, mitt svar skulle vara nej.
Mitt svar skulle också vara nej. Nu är det här i och för sig inte dagtid. Men det är ju ändå på våren.
Mm. Det är ganska ljust.
Så att det är ju liksom inte novembermörker här.
Nej, det är det inte.
Vi vet ju ingenting om Marcus syn i och för sig. Så jag tror polisutredningen har inte gått till botten med just detta.
Det känns väldigt bindefält att anställa en blind vakt.
En närsynt amatörvakt som inte möjligen förväxlar en bilnyckel med en hundbajspåse. Det här är frågor som vi faktiskt aldrig kommer få svar på.
Om Kurt har rätt i att Marcus är så uppspelt, då kan man ju i och för sig tänka sig att Marcus fattningsförmåga att se att det var en nyckel eller inte är lite grann begränsad.
En psykolog hade säkert kunnat vara med som expertvittne under rättegången, men den här rättegången tillhör ju inte de här som pågår i vecka ut och vecka in i Stockholms tingsrätt.
Vilket vi alla ska vara glada
som
för.
Som det kan göra om det gäller grovt rån eller något
sånt. Tänk om det här hade varit en sån här O.J. Simpson-rättegång. Men liksom, vi hade sett hundbajspåsen. Liksom.
Istället för handsken.
If it doesn't fit, you must quit. Ja. Tillbaka till Stockholms tingsrätt nu. Kurt menar att blotta tanken på att han skulle ha repat en Mercedes är absurd. Han har ingen som helst relation till Mikael Bindefeldt. Mer än att han känner till den här festfixaren från medierna. Och Kurt hyser absolut inget agg mot Bindefeldt. Vem som äger den här repade bilen är dessutom okänt för honom fram till den dag då när han har förhörts av polis. Kort sagt, allt är ett missförstånd. Kurt är oskyldig och Marcus har fått det hela om bakfoten. Vi har alltså två helt olika versioner här av händelseförloppet. Det är ju inte det minsta ovanligt i en rättssal. Men hur ska nu Stockholms tingsrätt, denna hårt prövade instans, nu värdera de här vittnesmålen? Jo, det visar sig att de som dömer i det här målet menar att det i och för sig inte finns något som talar för att Marcus ljuger. Däremot fäster man sig vid att han faktiskt inte med egna ögon ser när Bindefeldts bil repas. Dessutom ifrågasätts om ljudet av en nyckel som dras mot billack verkligen kan höras så långt som till andra sidan gatan där Marcus har suttit. Tingsrätten menar alltså att Marcus vittnesmål ska tas med en nypa salt. Dels har han ingen tidigare erfarenhet av bevakningsuppdrag. Dels framstår det som lite misstänkt att han är så entusiastisk när han tar vad han uppfattar som då gärningsmannen på bar gärning. Därför frias Kurt.
Ja, och den här domen tycker jag är oerhört märklig. Och då ska jag säga att generellt tycker jag att man i princip alltid förstår varför domstolen har resonerat som den har gjort. Mm. Och man ska också passa sig för att göra precis det jag ska göra nu, nämligen att kritisera en dom när man inte har varit med under förhandlingen, för att det kan vara så att ett vittne är ett väldigt märkligt intryck och sen är det liksom inte helt glasklart beskrivet i domen och så. Men utifrån, för domstolar är annars väldigt duktiga på att beskriva exakt hur de har resonerat, och det har de gjort här. Men här tycker jag att de verkligen vänder och vrider och nästan slår knut på sig själva för att fria Kurt. Mm-hmm. Det här med ingen tidigare erfarenhet av bevakningsuppdrag. Mm. Det är ju inte ett avancerat bevakningsuppdrag det här. Och jag menar, det finns bara en person som är ute och går då. Han hör ett ljud, det finns en ny repa. Han har dokumenterat skador före och efter Kurt har varit där på bilen. Mm. De säger ju själva att man inte ska ifrågasätta det han har sagt. Och sen att han är entusiastisk. Ja, men det kan väl bero på att han inte har någon tidigare erfarenhet av bevakningsuppdrag. Absolut. Till exempel att det är en adrenalinkick. Så att jag tycker att den är oerhört märklig. Ja. Så jag studsade verkligen när jag läste den.
Du ser alltså inga rimliga tvivel?
Jag ser tvivel, men inte rimligt tvivel. Vi har ju berättat om case där folk har blivit fällda på svagare bevisning än det här, skulle jag vilja påstå.
Definitivt, ja. Så. Resoneras det i domen om hur många personer som befann sig vid platsen och i närheten vid den här tiden?
Nej. Och det här med om man verkligen kan höra en nyckel på andra sidan gatan, det kan ju vara en invändning som Kurt och hans advokat, om man nu hade någon, jag minns inte om han körde eget försvar, för det kan man, alltså ibland har man har ju inte alltid advokat i såna här mindre mål. Mm. Men det är annars en ganska smart invändning som advokaten, Johan hade en advokat, som advokaten kan ha spelat in. Mm. Och som domstolen då har tagit upp. Men jag tycker att den var ganska absurd faktiskt.
Minns du om de gjorde syn på platsen?
Nej, jag önskar att de hade gjort syn på platsen och att det hade varit tv sen. Jag skulle väl tro att det här var liksom överstökat på under en timme.
Säkert.
Men det påminner mig om ett annat mål som jag har talat om, där det var en person tycks stoppa på sig någonting, lämnar en klädaffär. Mm. När personen lämnar entrén. Där det då finns såna
skjutdörrarna.
Nej, där det finns vad heter det här som gör att det piper? Alltså larmanordningen.
Ja.
Så piper det från personen. Han går sedan iväg. Är i närheten av en papperskorg. Fortsätter bli gripen. Har ingenting på sig, men i papperskorgen hittas plagget som har försvunnit från butiken.
Ja. Mm. Frias.
Frias. För att nämndemännen tycker att det är inte bortom rimligt tvivel att han kan vara oskyldig. För att det kanske, jag för mig att det var så att det var ingen som såg direkt när han stoppade det på sig. Det kan ha varit någon annan som var på väg ut samtidigt som gjorde att det pep. Det var ingen som direkt såg att han stoppade ner, när, att det var plagget som stoppades ner i papperskorgen.
Mm.
Och så vidare. Men jag tycker att allt det här sammantaget borde ju räcka för fällande dom. Och jag för mig att det sen friade till tingsrätten i hovrätten.
Men det händer ju inte sällan.
Men det påminner lite om det här, för att Marcus ser ju inte, han står ju inte vid bilen när Kurt repar bilen. Han har ju inte bilder på när Kurt repar bilen, men det, det finns ju så fruktansvärt mycket saker som pekar mot Kurt. Så jag tyckte det här var, jag blev mycket förvånad.
Som du suttit nämnde man.
Ja men det, att jag hade, vad heter det, varit skiljaktig.
Ja, eller du hade i alla fall argumenterat för att fälla.
Ja, men det är så svårt att säga när man inte varit med. För att det kan vara så att det är saker man upplever där i rättssalen som gör att man ser på det här annorlunda. Men utifrån så som det är beskrivet i domskälen, så tycker jag att det är helt obegripligt.
Friar vi för många i Sverige, Andreas?
Nej, gör vi inte. Och som sagt, med allt, med efter då den här långa ranten, så vill jag säga att man ska egentligen inte säga så här som jag gör nu när man inte har varit med, men jag tar mig ändå friheten, för så här förvånad har jag inte blivit sen han, den här cannabismannen som bjöd
det,
på
kakman.
Cheesecake kom så lindrigt undan.
Just det, med knarkkakan. Mm. Ja. Just det finns ett tidigare avsnitt av misslyckade brott.
Ja, det gör jag är lika upprörd.
Ja, du var nog ännu mer upprörd faktiskt. Men det här med Kurt och Marcus, det är inte bara du som har reagerat för det här. För att det är också åklagaren i tingsrätten som överklagar då till Svea hovrätt. Där är bevisningen densamma. Men de tre domarna som sitter där, de resonerar inte alls som tingsrätten har gjort. I sin dom skriver Svea hovrätt att Marcus uppgifter visserligen ska bedömas med viss försiktighet. Men hans berättelse anses ändå innehålla så många konkreta uppgifter att han är trovärdig. I mars 2015 meddelas domen. Kurt fälls nu för skadegörelse. Och han kommer att få betala dyrt för sitt pojksträck. Eller ja, vad man nu ska kalla för gubbsträck kanske.
Mm.
Kurt ska betala böter, skadestånd till Bindefelds försäkringsbolag och en avgift till brottsofferfonden. Den sammanlagda notan för att ha repat lacken blir 31 941 kronor. Och att laga lack på en Merca är inte det billigaste man gör, kan jag säga.
Nej, så det här blev ett dyrt äventyr.
Rent juridiskt är detta slutet på historien. Men den stora frågan återstår ju. Vad är det som har fått en 76-årig man att repa lacken på en kändisbil? Något svar får vi inte, eftersom Kurt även i hovrätten förnekar brott. Om det är han som har repat bilen tidigare, det förblir också ett mysterium. Vad tror du om det personligen? Det är ju inte alls säkert.
Nej, men det ligger väl, det är väl nära att anta detta, för att han verkar ha full koll på vilken bil han var ute efter. Men har han gjort det 25 gånger och det är samma gärningssenior, då är han ju en väldigt dedikerad brottsling.
Ja, men verkligen.
Och en lyckad,
unik i podden.
Och en lyckad brottsling då. Om man ska tro Bindefeld att det hände 25 gånger tidigare, då har han ändå ett ganska bra track record. Han är en lyckad brottsling 25 gånger, men den 26 då så åker han fast.
Lär er det, ungdomar. Någon gång tar det slut.
Och även pensionärer som lyssnar.
Om Kurt fortsätter att vandalisera bilar är okänt. Men Bindefeld är långt ifrån okänd. Han fortsätter att väcka starka känslor. Inte minst 2019 när hans 60-årsfirande i Tel Aviv skapar het debatt. Varför det? Jo, därför att partiledarna Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni är på plats på festen. Där firar de Bindefeld tillsammans med kändisar som Carola, Camilla Läckberg och Anja Persson. Det här kanske inte låter som någon stor nyhet, men det blir det. Inte mindre än 500 artiklar skrivs i svenska medier om Bindefelds födelsedagsfest. Rubrikerna kan lyda så här.
Här festar politikerna i Tel Aviv.
Turbulensen på kändiselitens fest. Kritiken väller in.
Professor vill att partiledarnas resa utreds.
Vadå utreds? Jo, Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt och expert på mutor och korruption. Han säger till Aftonbladet att vem som har betalat resor och hotellsvistelse för de här partiledarna, det måste redas ut. För om de har låtit sig bjudas så kan de ha gjort sig skyldiga till mutbrott. Flera polisanmälningar inkommer, men åklagaren inleder inte någon förundersökning. Det finns helt enkelt inga misstankar om brott. I en intervju i Dagens Nyheter kommenterar Bindefeld år 2019 kritiken mot 60-årsfesten på ett sätt som också skulle kunna gälla den repade bilen 6 år tidigare.
Man får elefanthud i den här världen. En slags ackumulerad pansarhud.
Och en sak är säker. Den huden repas inte lika lätt som lacken på en Mercedes. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt så du har mer att gotta dig åt.
I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
Podplay, en del av